Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Nu finns flera avsnitt från den nya säsongen på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon jobbade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar om hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och stalkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten får ni höra relationsexperten berätta mer, både hur man gör när man har en stalker efter sig, men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay.
Från att vara den här tysta personen som satt i mörkret och spelade spel så förvandlades hon till en person som fick kraft, som fick energi. Och det enda hon hade på agendan, det var att ta ner mig totalt.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Linn. Välkommen hit. Jag tänkte att vi börjar med att du presenterar dig lite kort.
Jag heter Linn. Jag är en glad, väldigt social person. Född eller uppvuxen i en liten stad.
Och idag så är du här för att berätta om en kvinna som du hade en relation med. Men skulle du vilja börja med och berätta varför du vill vara med här i podden?
Jo, det är så här att man brukar skämta i flatvärlden, som det kan kallas lite på slang, om att alla har ett ex som är psykopat. Och jag skulle vilja ta bort den stämpeln lite, att man kan särskilja vad som är ett dåligt beteende och vad som är ett psykopatiskt beteende, där man faktiskt, där det faktiskt ligger psykisk ohälsa bakom. Och sen så vill jag att kunna hjälpa andra människor som är i liknande situationer. Det började med att vi möttes på ett gay-event och sen hade vi kontakt via sociala medier. Vi träffades några gånger och sen bestämde vi oss för att ses på en dejt. Det var som vanligt. Vi var ute bland vänner. Vi var ute på krogen, så det var inte bara hon och jag. Jag tyckte det var lite avslappnat. Det var inte den här stela dejten när man ska ses och gå ut och äta en middag och så, utan det var väldigt avslappnat.
Ungefär vilken ålder var du? Var ni här?
Jag var 25-årsåldern och hon var några år äldre. Det blev väldigt intensivt. Hon ville ha kontakt mycket och ofta. Och i början när man har kontakt, då är det ju det här spännande och man kan sitta och prata i timmar. Men jag märkte att hon ville prata väldigt mycket och hon pratade väldigt mycket om sig själv. Det var bara första dagarna kändes det som att jag var intresset. Sen började hon prata mycket om sig själv. Hon berättade väldigt tidigt om att hon hade haft ex som då var enligt henne psykopater, de var sociopater, de var narcissister. Hon framställde sig själv som ett offer, att hon hade jobbat väldigt hårt och att hon hade gjort allt för dem och de hade behandlat henne väldigt illa. Så att det var därför jag tänkte när hon pratade så mycket att hon började prata av sig och att jag skulle vara ett stöd för henne. Men Som sagt, det gick väldigt fort fram. Vi pratade mycket och det blev att hon hamnade i en offerroll och att jag tyckte synd om henne. Så jag hjälpte henne med mycket i vardagen för att underlätta för henne, för jag ville vara snäll och omtänksam. Och sen så var det så att jag hade ett intresse att flytta till en större stad. Och mitt i all den här, under den här tiden så blev hon av med sitt jobb. Eller vad säger jag, hon blev av med sin lägenhet. Så att då blev det att jag hittade en lägenhet och då, hon hade ingenstans att ta vägen.
Och hur lång tid hade det gått då ungefär?
3 månader. Men under de 3 månaderna så hade hon varit hos mig väldigt mycket och jag var hos henne. Så att väldigt fort så var det som att vi nästan bodde ihop. Det skrämde mig lite för jag kände att jag inte fick något eget space. Men samtidigt så, hon mådde dåligt och sa att hon behövde stöd. Och då ville jag finnas där.
När du träffade henne och hon pratade så otroligt mycket om sig själv och olika problem, kände du ändå att du fastnade för henne, eller vad var det du egentligen fastnade för?
Jag fastnade för den person som hon beskrev sig vara, vilket inte var så i verkligheten. Hon beskrev sig själv som en produktiv person med karisma och hon skapade saker och hon hade eget företag och hon frilansade och hon var jätteduktig enligt sig själv och ville inget heller liksom än att göra stor karriär, bli framgångsrik, och hon var romantisk och kärleksfull och hon berättade allt fint hon hade gjort för andra och men allt bra hon hade åstadkommit i livet. Och det var just den ambitionen som jag föll för då, för jag gillar, det är någonting som jag tycker är väldigt attraktivt när en person är väldigt ambitiös. Helt plötsligt så börjar hennes vänner försvinna ifrån henne. Och det var aldrig hennes fel, det var alltid den andra personens fel. Men hon fick det till ett sätt att så fort man var på väg att ta lite avstånd ifrån en, då slängde hon över på en själv och berättade för mig då att jag var kall, att jag var hjärtlös, att nej men jag kan inte förstå, att nej men jag kanske är en sån person som bara bryr sig om mig själv. Så på något sätt så det blev att man ville bevisa att nej men jag är inte en sån person, utan jag är en sån som finns där och är snäll.
Hur lång tid hade det gått här ungefär?
Ja, men det var ungefär när vi flyttade ihop. När man flyttar ihop då ska det vara full av kärlek och romantik och man ska vara glad och det ska vara pirr i magen. Men här var det inte så, utan hon var kritisk, drog sig undan. Det var jag som fick göra allting. Allt det praktiska, fixa med lägenheten, fixa med räkningar, fixade med mat, fixa med inredning. Jag skötte allt det praktiska i vardagen. Och hon sa att nej men jag har bara en dålig period, den här bra kommer. Så jag väntade bara på den bra. Och när hon sålde in den, så fruktansvärt bra. För hon beskrev sig själv som en fantastisk person. Och det var ju den jag väntade på hela tiden. Och det som började hända var att hon började kritisera mig. Hon började påpeka små saker, hur jag klädde mig, hur jag var som person. Hon kunde ge en komplimang, fast det var egentligen inte en komplimang utan det var en förolämpning. Om jag hade köpt ett par byxor, då kunde hon säga att ja, de där är jättefina, fast de kanske passar en annan kroppsform. Vi försökte göra utflykter tillsammans och små såna här getaways där man kunde åka iväg över helgen. Men problemet var där också att hon hade väldigt basilskräck och hon hade en tendens till att hitta det negativa i mycket om män. Och jag är en rätt så positiv person, så jag försökte hela tiden vända på det. Och hon kunde ju själv ha positiva sidor, men ofta så blev mycket negativt.
Om du skulle säga hennes beteende gentemot dig till en början, var hon väldigt upplyftande, kärleksfull, eller var det egentligen ständigt att hon lyfte upp sig själv, pratade gott om sig själv och sen kritiserade allt omkring sig?
Hon kritiserade väldigt mycket omkring sig. Hon gjorde många personlighetstester där hon alltid fick resultatet att hon skulle vara en ledare, att hon skulle vara framgångsrik och hon skulle vara stjärnan i gruppen. Och när hon hela tiden beskrev alla de här romantiska grejerna som hon brukar göra, hon här som person, och det var ju någonting som jag väntade mig. Till exempel beskrev hon kunde beskriva hur hon älskar att fira vissa högtider och att då kunde hon överösa med kärlek. Och jag har inte varit den personen som behöver några dyra presenter. Jag är snarare den som gillar överraskningar, att den här lilla gör det lilla extra. Vilket hon beskrev att det är verkligen henne. Men sen när man kom till de här första högtiderna och man märkte att hon brydde sig inte, det fanns inget. Jag däremot ansträngde mig och gjorde allt för att det skulle bli en mysig tid. Men det fanns ingenting från hennes sida. Och jag märkte mer och mer att det enda som existerade för henne, det var henne själv. Det är ett jättetydligt exempel på det. När vi precis hade bott ihop, flyttat ihop, så blev jag sjuk. Och hon kommer hem från jobbet och jag ligger i sängen och har feber och är jättedålig. Och hon skäller på mig för att jag är sjuk. Hon frågar inte ens hur jag mår eller om det finns något hon kan göra, utan hon skäller på mig och frågar hur jag kan göra det här. Hur kan jag utsätta henne för det här? För nu kommer ju hon bli sjuk och hon orkar inte vara sjuk. För det är jättejobbigt att vara sjuk, för då måste hon sjukskriva sig. Jag blev jätteledsen. Jag började gråta. Jag påpekade och faktiskt sa rakt ut, men hur kan du inte ens fråga hur det är med mig? Hur jag mår? Hon bara hade sina dippar, men sen hade när hon mådde dåligt, men sen hade hon stunden när hon mådde bra också. Och då hon faktiskt var positiv, men då kretsade allt kring henne. För hon hade alltid ett projekt på gång. Och då kunde det vara allt från att det hade med politik att göra till att söka till Idol, till allting. Hon ville gärna hitta ett sätt att tjäna pengar på snabbt. Och då kunde hon gå i trans nästan med de här idéerna. Och hon byggde upp en drömvärld och hon började prata om det. Det var det enda hon pratade om, hur mycket hon skulle lyckas i det här. Och när hon frågade mig om råd, och jag som är en utbildad och erfaren person inom flera områden kunde då komma med, ja men, försökte lite fint säga att ja, det kanske gå, men då måste man behöva det här och det här. Jag var lite mer realistisk mot henne, men försökte ändå hålla henne uppe och motiverad. Men då fick jag bara kritik för att jag påpekade någonting, och sen var det jag som förstörde hennes drömmar. Och sen så försvann hon bara och skulle hitta ett nytt projekt. Hennes dippar blev längre och längre, och när hon hade dem så blev det, gick hon in i beroende när det gällde både tv-spel och andra typer av spel. Då gjorde hon som sagt verkligen ingenting hemma. Och hon var ständigt negativ och ständigt upprörd.
Hej! Du har väl inte missat att vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I Som Du Cool ligger ute nu på Podplay. Där ställer vi från I Som Du Cool varandra mot väggen med svåra frågeställningar och problem. Stora som små. Som vad hade du gjort om du kom in en vild häst här just nu och gick berserk? Så lyssna på vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I Just Want To Be Cool i Podplay-appen.
Det som var att när jag hade flyttat till den här staden så hade inte jag så många vänner. Men jag lärde känna två personer via mitt ex. Och vi umgicks ju mycket tillsammans. Men sen blev det så att mitt ex gjordes ovän även med dem. För hon kritiserade dem väldigt hårt och krävde väldigt mycket av dem. Och sen gav ingenting tillbaks. Så de tog avstånd från henne. Men båda två gjorde tydligt att vi finns här och vi kan jättegärna vara din vän. Men vi klarar inte av att vara hennes närvaro, för vi mår dåligt av det. Och jag hade kontakt med dem, och det visste mitt ex om också. Även fast hon inte gillade det. Och till slut så bestämde jag mig för att jag måste ta mig ifrån den här personen, för att jag mår så dåligt. Det blev att man inte ville åka hem från jobbet. Man satt och grät i bilen, för jag visste att jag skulle komma hem till en person som var negativ, som klagade på allt och som gav en små pikar på att jag klädde mig för porrigt, att jag sminkade mig för länge, att det är bara en bimbo som sminkar sig så länge. Och varför ska jag klä mig snyggt för? Vem ska jag vara snygg för? Det hade kommit in mycket svartsjuka också vid den här tiden. När jag pratade med mina vänner så först ville jag inte säga någonting om det, för jag visste vad de skulle säga. Men jag såg också på dem att de tyckte att det inte stod rätt till. För de sa att jag började förändras som person. Att jag gick från att vara väldigt glad och positiv till att bli introvert, frånvarande.
Kan du beskriva mer dina känslor här?
Jag blev väldigt ledsen och jag märkte tydligt att det var någonting som inte stämde. Dels började jag gå ner väldigt mycket vikt. Jag tappade aptiten, började dra mig undan. Någonting som då mitt ex också märkte faktiskt. Men det var för att jag inte gjorde så mycket hemma själv längre, för att jag inte orkade. Jag började ta avstånd. För att människor frågar hur jag mådde, och till slut så orkar man inte ljuga och säga nej, men det är bra. Fast man vet att det är inte bra. Under den här tiden innan det hade tagit slut, då var det ju bara att hon var en väldigt krävande person som var extremt egocentrad och väldigt barnslig. Hon var sjukskrev sig dessutom väldigt ofta, och så hon var hemma mycket. Och när man kommer då hem trött och har jobbat en hel dag och det är en kolsvart lägenhet. Det enda ljus jag ser, det är från en mobiltelefon. Och man ser profilen av en som sitter i soffan. Det är vinter, men det är inte ens tänt en lampa. Inte äter någonting, för att om ingen lagar någon mat till henne, då åt hon inte om det inte fanns någon matlåda i kylen. Så det istället det som stod var kaffekoppar efter kaffekoppar på bordet, för att istället för att diska henne när man ska hämta en ny kopp kaffe, så tog man bara en ny kopp. Och så satt hon där i mörkret och hade inte gjort någonting. Inte klätt på sig, inte ens borstat händerna. Och då komma hem till den personen och man tänker att det här är inte normalt. Den här personen måste må väldigt dåligt. Man tänker att hon är deprimerad. Det måste vara någonting. För det här är inte ett normalt beteende. Och jag försökte prata med henne om det, att det kanske ligger en depression bakom. Men man börjar sakta men säkert inse att det handlade inte om det. Det handlade om att hon var väldigt lat.
Var det även saker som utspelade sig utanför hemmet? Eller skulle du säga att den här psykiska misshandeln pågick hemma?
Den pågick mycket hemma. Men mina vänner har i efterhand sagt till mig att hon pratade väldigt nedlåtande till mig ute också. Hon försökte framställa mig som en bimbo. Hon försökte framställa mig som korkad. Hon försökte hela tiden visa att hon var bättre än mig. Genom att trycka ner mig inför andra. Något som jag knappt märkte i början. Men som andra sagt i efterhand. Hon pratade mest om sina tidigare relationer. Och vad hon själv hade blivit utsatt för. Och hon berättade hur de hade psykiskt misshandlat henne. Hur hon hade varit totalt utsatt. Hon var väldigt paranoid i att nej, men de ville säkert fortfarande förstöra för henne, och de har försökt förstöra för henne, och det är så fruktansvärt.
När du levde i den här relationen, kände du liksom att det var mycket du ville förstå och få fram från henne som inte kom fram? Alltså jag kan ju tänka mig att det är väldigt mycket frågetecken kring allting.
Ja, det var ju det, och jag är väldigt intresserad av just beteendevetenskap. Så jag försökte ju prata med henne att hur ska jag bete mig för att du inte ska må dåligt. Och så försökte jag säga till henne att när du säger de här grejerna, då blir jag ledsen och upprörd. Att vi skulle försöka prata med varandra mer. Och sen så sa jag också att vi kanske kan gå och prata med någon tillsammans. Och så sa jag till henne att till slut så tog jag mod och sa det att det känns som att det är något som inte riktigt stämmer. Och jag tror att du inte mår särskilt bra. Och jag tror att det skulle vara bra om du gick och pratade med någon. För att kunna reda ut det. Men hon vill inte det. För hon säger att det inte är henne det är fel på. Det är jag som är osäker. Det är jag som inte vet hur jag ska bete mig. Och att hon bara inte kan få slappna av och vara sig själv. Att felet ligger hos mig. Under första tiden vi var tillsammans, då såg jag henne som en person som mådde dåligt. Deprimerad, tänkte jag. Och till slut så märkte jag att hon ville inte ändra sig. Hon ansträngde sig inte. Jag kände mig inte längre som en flickvän. Utan jag kände mig som hennes privata terapeut, sjuksköterska, mamma ungefär till henne. För det fanns ingen romantik i vår relation, utan det fanns bara massa krav jag skulle göra. Det var som att jag hade ett barn hemma. Och till slut så kände jag att om hon inte vill ändra på sig själv, om hon inte vill göra någonting, då kan jag inte vara kvar i den här relationen, för jag mådde själv dessutom väldigt dåligt. Och problemet var ju att jag bodde i en stad där jag knappt kände någon. Jag hade flyttat ifrån min hemstad och jag ville verkligen inte samtidigt inte flytta tillbaka. Och jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Men jag kände att jag orkade inte mer, så jag gjorde slut med henne. Men då var det som att det kom fram en helt ny person. Och det var det mest skrämmande av allt. För då var det som att hon fick energi från att vara den här tysta personen som satt i mörkret och spelade spel. Så förvandlades hon till en person som fick kraft, som fick energi. Och det enda hon hade på agendan, det var att ta ner mig totalt. Hon började rakt ut säga elaka saker till mig. Hon påpekade att jag var omogen, att jag var kall, jag hade inget hjärta. Hon sa att jag inte skulle ta mig någonstans i livet, att jag bara var osäker. Och samtidigt kunde hon säga att du kommer aldrig hitta någon som mig. För du anar inte hur bra jag är, det finns bara en som mig. Det här är din förlust. Och jag ville bara bort från henne. Hon kom med galna konspirationsteorier där hon anklagade mig för att ta hennes vänner ifrån henne. Fast under den tiden hon förlorade sina vänner så var jag inte inblandad överhuvudtaget. Men hon sa att det var mitt fel och sen så sa hon att vi hade hemliga möten bakom hennes rygg där vi planerade hur vi skulle förstöra hennes liv. Och det här var så galna grejer så att jag visste inte hur jag skulle reagera. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle så hade jag varit och gjort en skönhetsbehandling. Och någonting som man då kan se i en applikation. Och när jag kom hem så sa hon till mig att hon hade försökt ringa mig. Men hon hade inte fått tag på mig. Och jag sa att nej, det var för att jag var upptagen med den här behandlingen. Då sa hon nej, jag vet att du har träffat de här personerna och att ni planerar nu hur ni ska sabba min karriär. Och jag sa nej, jag kan till och med visa dig. Så jag tog upp min mobil och visade henne att ja, men du kan själv se här, jag var på behandling där. Man kan till och med se det på min GPS-app att jag var där. Men då trodde hon att jag hade fifflat med min telefon. Så liksom, det var sådana idéer som jag tänkte, hur kommer de ens fram i hennes huvud? Hur kan hon ens komma på att någon gör så här? För mig var det helt ologiskt. Och hon började kolla på mina sociala medier när jag var aktiv. Och så jämförde hon när andra var aktiv. Och sen så sa hon, eftersom vi var aktiv samtidigt så måste det betyda att vi skriver med varandra. Och hon hade ju en svartsjuka som var under vår relation, men nu blev den ännu värre. Så hon kollade igenom vänlistor som jag hade på sociala medier, personer som följde mig. Och sen började hon berätta för personer som hon tänkte att nej, men den där passar du bättre överens med för ni har samma hårfärg. Och det var ja, men helt sjuka saker som man återigen bara stod och visste inte om man skulle ta vägen. Och jag blev så chockad, men hon var på mig från att jag vaknade på morgonen till att jag somnade på kvällen och kallade mig fula saker. Hon kunde titta mig i ögonen, säga hur ful jag var, hur värdelös jag var. Och det en grej som jag aldrig kommer glömma, och det var vid ett tillfälle när hon stod och sa elaka saker. Det ena efter andra. Hon anklagade mig för allt. Och jag satt med min telefon i hand och jag skrev till min vän att snälla, jag måste få komma till dig. För jag klarar inte av att vara hemma. Jag bara grät, jag skakade. Och så känner jag hur jag börjar få svårt att andas för det blir för tungt. Och jag känner hur jag verkligen får panikångest. Så jag ligger i fosterställning på golvet och bara skakar. Och det hon gör då är att hon ställer sig över mig. Och sen så fortsätter hon att bara säga elaka saker. Och säga typ, ska du inte boka ett nytt möte med mina vänner som du har tagit? Och du är säkert kär i någon av dem. Ni är så svaga. Du bara förstör. Du är inte värd någonting. Och jag ligger där helt, kan verkligen inte andas. Hon kan inte se när man är ledsen. Hon kan inte se när man mår dåligt. Hon bara fortsätter. Hon saknade helt känsla för empati. Hon var väldigt egocentrad och lyfte upp sig själv till skyarna. För hon var helt fantastisk. Sen att hon kunde förvrida saker och ting. Och jag märkte ju efter vår relation så fick jag ju höra saker som hon hade sagt om mig som var rena lögner. Och det var då jag började förstå att, eller jag tänkte att alla grejer hon har sagt att hennes ex har gjort. Och sen så att hon fick som en, de här maniska grejerna att bara försöka förstöra för mig. Hon till och med ringde mitt jobb, pratade illa om mig för att skapa problem. Så jag fick sitta i samtal med mina chefer och förklara att den här personen har jag levt med och hon har en agenda att försöka sabotera för mig. Och det var ju fruktansvärt pinsamt. Och jag skämdes och jag mådde dåligt. Och jag spenderade väldigt mycket tid på jobbet gråtandes. Men samtidigt ville jag inte åka hem för där fanns hon.
Om vi går tillbaks lite grann. Jag tänker den här situationen när du ligger på golvet och har panikångest, inte kan andas. För är det här en punkt där du försöker bryta med henne?
Det här var när jag försökte bryta med henne. Eller jag hade gjort slut redan. Men jag skulle lämna henne. Och det som blir är att hon går från att jag ligger där och gråter, så går hon undan och bryter ihop själv. Och hon börjar gråta och hon mår dåligt. Och hon gör typ lika som mig. Och jag till slut stannar av, jag kommer tillbaka. Jag sätter mig upp och då så ser jag hur hon sitter och gråter maniskt. Och säger att det hon har gjort är fel. Och helt plötsligt så visar hon känslor som jag inte trodde hon hade. Och jag blir rent av chockad och tänker, oj, det här är en reaktion. En sån här har man aldrig fått förr från henne. Så gråter hon och så säger hon att det är fel. Och att hon förstår att det är slut. Och att nu så ska hon inte vara elak någon mer. Och jag tänker, äntligen. Nu kan jag bara packa mina saker och hitta ett boende så fort som möjligt. Men det varade ju ungefär i 5 minuter. Sen började hon ju säga elaka saker igen. Jag var rädd för vad hon kunde göra. Hon hade redan ringt till mitt jobb. Hon hade redan ljugit om saker. Jag var jätterädd för att hon skulle försöka förstöra för mig mer, försöka förstöra mer för någon i min familj. Jag har hört hur hon har pratat illa om andra och betett sig illa mot andra. Jag var jätterädd. Det var ett ex till henne som hade skrivit ett brev till en gemensam vän. Då hon försökte förklara att vad hon hade blivit utsatt för. Och hon ville inte ta kontakt med mig, för hon ville inte blanda sig i, för hon var fortfarande så rädd för henne. Men hon ville att våran gemensamma vän skulle förmedla det här brevet, bara så att jag skulle veta att jag inte var ensam. Och när jag fick se vad hon hade utsatt den här människan för och vad hon hade sagt, och jag ser att det är exakt samma saker hon har sagt till mig, det är exakt samma saker hon har gjort till mig, det är exakt samma som hon har utsatt mig för. Då bara bröt man ihop totalt. Det var ju efter den här panikångestattacken och det var ungefär någon vecka senare som jag tog tillbaka henne. Och det är ju det som var så oförklarligt, för jag berättade ju vad hon hade gjort. Det är ju någonting som jag verkligen skämdes för, men det var ju på också ett sätt att man klarade inte mer. För man mådde så himla dåligt. Och sen tar jag tillbaka henne och jag skämdes så sjukt mycket över mig själv att jag gick tillbaka. Men det var för att på något sätt så växlar hon om. Hon visade en romantisk sida som hon hade pratat om under hela vårt förhållande. Hon började göra saker hemma. Och hon blev den här personen som hon hade pratat om, trodde jag. Och jag kände bara att det här har varit helvete, men nu kanske det är klart. Men jag skämdes ändå, för mina vänner sa att nej, men det här är inte bra. Hon kommer bli så igen. Och jag tänkte nej, nej. Men det är en dålig period och för mig var det ju bara ett sätt, eftersom att jag hade mått så dåligt och var så nedtryckt. Så att helt plötsligt inte få elaka kommentarer, att helt plötsligt inte bli anklagad av saker på morgon och kväll. Så kändes det här som en semester, att man bara wow, nu kan jag andas lite. Även om jag inte kunde slappna av helt.
Hur lång tid varade det här då? Det var nästan ingenting, det var bara saker hon lovade.
Hon lovade och hon sa också då att hon skulle börja prata med en psykolog. Men hon började aldrig prata med en psykolog. Efter en vecka så började det bli sämre igen. Men gick lite saktare den här gången. Så att det höll i sig lite längre. Och sen efter 3-4 veckor igen, då var det som vanligt. Det var ju det värsta, för då hade jag tagit tillbaka henne. Och jag var jätterädd för vad mina kompisar skulle säga. Jag var rädd att de kanske... Jag visste att de fanns där och att de brydde sig, men de hade redan hjälpt mig en gång. Skulle de hjälpa mig igen och sen tänka att jag tog mig tillbaka? Så jag skämde så mycket och tänkte att hur ska jag ta mig ur det här nu? För nu har jag tagit tillbaka en person och försvarat henne trots allt hon har gjort. Jag började må väldigt dåligt och jag till och med blev så dålig så att jag svimmade på jobbet. För jag åt nästan ingenting heller under den här perioden. Och när jag fick prata med en läkare så sa hon till mig, eller hon frågade mig om jag blev slagen hemma. För hon sa att jag var så introvert att jag drog mig undan och att jag verkade rädd. Jag svarade att jag inte blev slagen, men att jag befann mig i en relation som jag inte mådde så bra i. Hon gav mig rådet att jag nog verkligen ska tänka över om jag vill vara kvar i den relationen, om det verkligen är värt det. Hon tittade på mig och jag kände verkligen omtanke från henne. Och jag är tacksam idag för att hon sa de orden, för när jag åkte därifrån sen så kände jag att det här funkar inte. Jag måste ta mig ur det här. Det som dock skrämde mig var att jag visste hur hon hade betett sig gången innan när jag hade gjort slut med henne. Så jag var ju livrädd för att göra slut med henne igen. Så jag började kolla på efter lägenheter. Och jag ville inte att det skulle komma ut, för jag var rädd att det på något vis skulle komma ut och sen skulle det nå henne och sen skulle hon bli jättearg. Så att jag vände mig till en specifik vän som jag bad om hjälp om hon bara kunde höra sig för utan att säga mitt namn. Att bara om hon visste något ställe. Så hade hon en vän som hade att jag kunde få komma och bo hos henne. Jag gjorde slut med henne för jag sa att det här funkar inte. Jag sa att det har inte skett någon förändring, det är exakt samma. Och då så sa hon bara okej. Okay. Och sen var hon bara totalt iskall mot mig och ignorerade mig. Det var inte alls det där hysteriska beteendet som var första gången, utan det här var bara ett iskallt avtagande. Och jag tänker okej, okay, då har jag min chans att fly. Men då började hon ju göra ändringar igen och började lova massa. Och sa att men nu har vi ju satsat och ska du verkligen slänga bort all den här tiden och allt arbete som vi har gjort tillsammans. Så jag bestämde mig då att den här gången så ska hon inte få påverka mig. Utan den här gången när jag är slut så kan jag inte göra som tidigare. Utan jag måste ta mig från direkt. Så jag började packa i smyg och körde grejer till vänner och till mitt jobb. Och det var också ett bevis på att hon var så egocentrad. Hon märkte inte ens det. Och sen så satte jag mig ner och pratade med henne. Hon, samma som förut, började kalla mig saker. Började anklaga mig för saker. Och jag stod på mig och var kort men ge information och inte ge efter. Jag förklarade för henne att med gällande räkningar och allt så kommer jag fortfarande betala min del. Jag förklarade alla praktiska detaljer och gjorde allting så korrekt som möjligt för att hon inte skulle kunna ha någonting på mig eller kunna säga att jag har gjort någonting. Hon blev förvånad. Jag tror hon blev chockad. Jag tror hon tänkte att hon kunde vända tillbaka mig igen. Och hon sa elaka kommentarer och återigen berätta hur bra hon var. Och att nästa gång hon har en tjej så skulle hon skulle behandla henne som hon förtjänade. För jag hade ju inte förtjänat att bli bra behandlad. Men hennes nästa flickvän, då skulle hon hitta en bra tjej som verkligen var något att ha. Och hon började berätta allt hon skulle göra för sin nästa flickvän. Först ignorerade jag henne, men sen gick hon till sådana grova nivåer så att hon började prata rent sexuellt vad hon skulle göra med den här tjejen. Och då kände jag bara att jag vill bort från den här människan så långt bort jag bara kan.
Hur känner du dig nu en tid efter när du berättar det här?
Det är som två helt olika världar på något sätt. Det känns som ett tidigare liv. När jag kom ifrån henne sista gången, det var då som jag insåg hur jag hade levt och hur det hade varit. Från att någon klagar på en och påpekar saker och trycker ner en dagligen till att man har ett liv där ingen gör det. Man har personer runt om men som ger en bra energi som får en att må bra. Inte en person som man hela tiden lär vara på sin vakt på. För det var också någonting med henne att hon kunde skifta i humör. Hon kunde ha perioder där som sagt där hon var glad. Men det kunde skifta på någon sekund. När hon bad om ursäkt istället för att jag skulle... Då ville det vara som att man, för det var så få stunder det var någonting bra. Så då ville man bara njuta av när det var bra. Fast det var ju egentligen inte bra. Utan det var bara att det inte var bråk just då. Och jag packade mina saker. Och sen så åkte jag därifrån. Jag kom hem till min vän. Jag pratade mycket med mina vänner. Och jag förklarade att nu... är så här, och jag var också sa till dem att jag, min största rädsla det är att jag ska få för mig att gå tillbaka igen, och det vill jag absolut inte, men jag kände aldrig det, utan jag var klar, jag hade lämnat, så var det glädjetårar hela vägen hem. Och jag kände mig 15 kilo lättare. Jag kände mig stark och det kändes så skönt. Och det var en befrielse utan dess like.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har här lyssnat på Lins berättelse. Vad är dina tankar kring det här avsnittet som vi precis har lyssnat på?
Hon snabbt hamnade i en situation där hon skulle ta hand om den här partnern. Där partnern berättar om tidigare förhållanden, att det har varit psykopater och narcissister. Och det blev väldigt tydligt. Det är också en person som framställer sig som väldigt framgångsrik, som är kreativ, som tar för sig, som är en bra ledare och tilldelar sig själv en massa sådana här fantastiska egenskaper som inte finns där egentligen.
Den här kvinnan målar ju upp en falsk bild av sig själv. Hon har storslagna idéer och byter idéer ganska ofta. Tycker inte du det här låter lite som någon form av mytomani?
Oavsett vad det är så kan det vara så här. Det är en tankeprovocerande grej jag lägger fram här. Det är att hon kanske måste intala sig det här grandiosa, storsinta, stora planerna, det fantastiska, att visualisera den här bilden för sig själv för att överhuvudtaget orka. Det är så en del människor gör. De gör sig mycket bättre med fantastiska, stora, visionära planer för att verkligheten skulle vara alldeles för tung att bära. De måste ha någonting där framme som de kan hänga upp sin tillvaring, och det är att jag en dag ska lyckas, en dag ska jag slå igenom.
Vad säger du om den här kvinnan och det här som hon utsätter Lin för? Du sa att Lin hamnar i ett läge där hon blir väldigt omhändertagande och får liksom nästan den här mammarollen, skulle man kunna säga. Vilka tydliga drag ser du hos den här kvinnan som Lin lever med?
Nej, men som jag sa, hade grandiosa, men också att Lin hamnar i ett medberoende där hon försöker hjälpa och rädda, för Lin är en snäll, varm, kärleksfull person som vill sin partner väl, och det vill de flesta människor när vi lever med någon. Det är också att vi hamnar lätt i situationer där vi förlorar våra egna gränser, där vi går med på saker som vi i normala omständigheter och under normala omständigheter aldrig skulle gå med på. Det har hon ju också gjort, och det väcker ofta en skam i människor. Varför gjorde jag detta? Hur kunde jag? Vi är ofta stränga mot oss själva. Vi behöver kunna förlåta oss själva för alla misstag vi gör.
I avsnitt 8, säsong 1, så kan man lyssna på en liknande berättelse där Tom berättar hur det är att ha en relation med en kvinna.
Podplay.